vi fortsätta då med vår serie om vad är kristendom. Och vid detta andra tillfälle ska vi ta upp ämnet den enda sanne guden. Den enda sanne guden. Och vi ska i punkter försöka att sammanfatta en rad viktiga saker om den enda sanne guden. Den första punkten blir: naturen vittnar om Guds existens. Naturen vittnar om Guds existens. Bibeln säger: ingen har någonsin sett Gud. Johannes 1:18. Han är osynlig för våra sinnen, våra fysiska sinnen. Men ändå är den människa en dåre som förnekar att han finns. Står det i Saltaren 14, vers 1. Dårarna säger i sina hjärtan: det finns ingen Gud. Bibeln säger nämligen: vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud är ju, har ju uppenbarat det för dem. Till hans osynliga väsen, hans eviga makt och Gudoms härlighet har ända från världens skapelse varit synliga, i det att det kan förstås genom hans verk. Det kan förstås genom hans verk. Så är det då utan ursäkt. Romarbrevet 1:19-20. Om man alltså inte tror att Gud finns därför att man inte kan se honom, så är man en dåre. Därför att vi kan se hans verk, hans skapelse. Varje hus bygges ju av någon, men Gud är den som har byggt allt, står det i Hebreerbrevet 3:4. Alltså precis som vi är dårar om vi menar att det här huset inte har någon byggmästare, så är vi ju ännu större då om vi tror att hela universums byggnad har kommit till utan byggmästare. Och om vi börjar att tänka lite grann på hela universum i stort, makrokosmos, eller på skapelsen i smått, mikrokosmos, så måste vi ju förundra oss. Det är ett så otroligt samspel, en så fantastisk konstruktion. Att gå omkring och vara ateist, det är intellektuellt undermåligt, skulle man kunna säga. Det är att inte till någon del bruka det förnuft som vi har fått. Och vi har inte tid här att gå in på den här frågan om undren i skapelsen, annars hade det varit frestande att bara tänka på små detaljer i skapelsen. Denna enorma mångfald, att inte ens två löv här ute i trädgården är helt lika, eller två iskristaller, eller att bara om man tänker på människans öga med alla dessa stavar och tappar, det är fullkomligt otroligt. Men vi går vidare. Fast en Gud visar sig i naturen, så får man inte blanda ihop naturen och krafterna i naturen med Gud. Det händer ibland att man säger naturen själv, eller åtminstone de krafter som verkar i naturen, det är Gud. Det kallar man för panteism. När man tror alltså att Gud och universum är identiska. Precis som vi skiljer mellan byggnaden och byggmästaren, så måste vi skilja mellan skapelsen och skaparen. Bibeln säger: han är till före allt annat och allt sammans äger bestånd i honom. Kolosserbrevet 1:17. Det var alltså lite grann om punkt 1. Naturen vittnar om Guds existens. Så går vi till punkt 2. Människans samvete vittnar om Guds existens. Också människans samvete vittnar om Guds existens. Bibeln säger: lagens verk är skrivna i hedningarnas hjärtan. Romarbrevet 2:15. Människan känner i sitt samvete att hon är redovisningsskyldig för sina gärningar inför en makt som är högre än henne själv. Hon känner att hon är redovisningsskyldig inför en makt som är högre än henne själv. Och vi går till den tredje punkten. Tron på Guds existens är allmän. Det är alltså inte bara somliga som tror på Guds existens, utan den tron är allmänt utbredd, och det hänger alltså samman med att naturen vittnar om Guds existens och att människans samvete vittnar om Guds existens. Och det ger till resultat att människorna försöker skapa någon sorts relation mellan sig och Gud. Man har givetvis en ofullständig, otillräcklig kunskap om Gud, och därför så försöker man att skapa en relation som inte är hållbar, och man kanske inte alls kallar det, den högre makten, för Gud, utan man kan säga att man söker komma i harmoni med tillvarons innersta, eller med principerna i kosmos, eller med Brahman, all själen, eller någonting sånt där. Men man strävar efter att finna sin identitet och komma i harmoni med Gud, med universum, eller med en högre makt. Och alla dessa försök som man då gör utan att man har fått en tillräcklig kunskap om Gud genom den särskilda uppenbarelsen, Bibeln. Alla dessa försök rör sig på lagens plan. Och det är inte underligt, eftersom, som vi sa, lagens verk är skrivna i hedningarnas hjärta. Så tänker människan att det gäller då genom laggärningar att på något sätt tillfredsställa den högre makten, komma i harmoni med honom. Och därför blir alla hedniska religioner, alla andra religioner än kristendomen, blir lagreligioner. Och det ska vi inte gå in på den här gången, men det är intressant att ge konkreta exempel på det, från religion till religion, att det bygger på människans strävan, människans insats, människans offer för att man ska få frid eller harmoni eller ett evigt liv, eller vad man nu talar om. Så går vi till den fjärde punkten. Vilken omfattning har den naturliga kunskapen? Och då säger vi att den naturliga kunskapen om Gud, den sträcker sig lite längre än till detta att man har kunskap om att Gud finns. Den omfattar också att Gud måste vara stor. Han måste vara en levande Gud och en mäktig Gud med stor makt. Han måste vara vis och god, helig och rättfärdig. Han befaller och belönar det goda. Han förbjuder och straffar det onda. Men denna kunskap om Gud är, som vi alltså får genom naturen, den är otillräcklig. Naturen ger inte en tillräcklig kunskap om vem den enda sanna guden är. Det finns inget hedna folk som lär sig någonsin från naturen att Gud är helt unik och helt annorlunda än vad vi kan tänka utifrån mänskliga paralleller. Man kan inte förstå hans väsen, nämligen att han, samtidigt som han är ett enda väsen, samtidigt i detta väsen är tre. att han alltså är treenig. Att den enda sanne guden är en treenig gud, tre personer i ett enda väsen. Det finns ju ingen parallell någonstans i skapelsen till det. Och då är man strandsatt. Man kan inte jämföra med något annat. Man kan inte heller förklara treenigheten med någonting annat. Det har ofta kristna teologer försökt, och alla dessa försök är misslyckade. Man har sagt att själva solskivan som vi ser för ögat, det är fadern, och strålarna, det är sonen, och den värme som därmed uppstår, det är anden. Den bilden är helt misslyckad. Den kommer ju att förneka vad Bibeln lär om den treenige guden, att fadern är Gud. Inte en tredjedel Gud, utan helt och fullt Gud, och sonen är Gud, och anden är Gud, helt och fullt. Och likväl inte tre gudar, utan en enda Gud. Och i och med att det är en enda Gud, likväl inte bara en enda person, utan tre särskilda personer. Det går över mänskligt förstånd, och det är unikt. Vi kan alltså bara få kunskap om den enda sanne guden, som är den treenige guden, genom uppenbarelsen, den särskilda uppenbarelsen som är Bibeln. Och det talade vi om förra gången, Bibeln. När människor utifrån naturen enbart söker närmare bestämma vem Gud är, så blir bestämningen alltid fel. Det blir alltid en avgud. Bibeln säger, folkens alla gudar är avgudar. Psalm 96, vers 5. Och precis som den naturliga kunskapen är otillräcklig när det gäller vem Gud är, så är den också otillräcklig när det gäller frälsningen. Hur en människa ska få evigt liv, komma i gemenskap och harmoni med Gud, upprätta den rätta harmoniska relationen med Gud, det klarar hon inte, och det kan hon inte utifrån den naturliga kunskapen. Till Guds nåd i Kristus är uppenbarad för människan bara i evangelium. Och evangelium finns inte i naturen. Det finns människor som säger, jag går ut i naturen för att där lära känna Gud. Men i naturen lär man icke känna Herren Jesus Kristus. Lär inte känna syndernas förlåtelse som en fri gåva av nåd alena för Kristi skull. Det är totalt okänt. Och det saknar också en helt riktig parallell i skapelsen i övrigt. Människan vet av naturen inte ett dugg om evangelium. Och Bibeln säger, det är för den naturliga människan som inte har blivit upplyst av Guds ord. Det är en dårskap. Hon kan inte fatta vad det är frågan om. Hennes naturliga tänkande kan inte gå i den riktningen. Och därför är hedningarna, står i Bibeln, utan hopp och utan Gud i världen. Efesierbrevet 2 och 12. Då går vi till det femte. Vad är då syftet med den naturliga kunskapen? Enligt Bibeln så är det ju ändå Gud som står bakom också den naturliga kunskapen. Han har givit oss naturlig kunskap. Han har upprättat en sån skapelse. Men varför? Jo, för att upprätthålla yttre ordning bland människorna. För att människor ska leva efter Guds skapelseordning. Man ska, alltså även som hedning, så ska man och kan man leva efter Guds skapelseordning. Det finns kristna teologer i vår tid som här lär väldigt konstigt. De har fått för sig att Guds skapelseordning, det är bara någonting för de kristna. Och därför ska man inte på något vis försöka upprätthålla Guds skapelseordningar i en värld som inte frågar efter kristendomen. Men Guds skapelseordning hör ihop med den naturliga kunskapen. Man må vara ateist eller marxist eller kommunist eller vad som helst, så har Gud givit så mycket kunskap att om man bryter ned den allmänna lagens principer och Guds skapelseordning, eller till exempel det som är så vanligt i vår tid också, frågan om skapelsen med två kön. Man försöker få fram en enkönad skapelseordning eller tillvaro. Också det leder snett och det förvirrar och om inte gör Guds goda ordningar. Det ena syftet är alltså, eller det vi har nämnt som syfte med den naturliga kunskapen, det är att upprätthålla yttre ordning bland människor. Så att det blir familjer och samhällen som har en yttre borgerlig ordning. Men det har också ytterligare ett syfte. Syftet med naturlig kunskap är att driva människorna att söka ta reda på mera om Gud. Söka honom. De vet ju inte riktigt vem han är, men de kan ana mycket om honom, sa vi. Inte bara att han finns, utan också att han är stor och mäktig och att det är viktigt att komma i en rätt gemenskap med honom. Och den naturliga kunskapen ska driva människan att söka honom, att lära sig mer om honom, att verkligen lära sig vem han är och hur hans vilja är mot människorna. Jag kan ju citera Paulus tal till hedningarna på Areopagen, Apostlagärningarna 17. Jag citerar bara den 27:e versen, där han säger detta: för att de skola söka Gud, om de till äventyrs skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom. Och sen säga, fastän han ju icke är långt ifrån någon enda av oss. Men det förstår de ju inte. Det känner de inte till. Förrän man har fått kunskap från den särskilda uppenbarelsen. Utan man försöker med sina gärningar att treva sig fram emot honom och lära känna honom. Och den människa som nu inte försöker komma i gemenskap med Gud och lära känna honom bättre, den människan är utan ursäkt på domens dag, Romarbrevet 1:20. Så kommer vi då till den uppenbarade kunskapen om Gud, punkt 6. Den uppenbarade kunskapen om Gud. För att nu människan ska känna den enda sanne guden och dyrka honom rätt, så har Gud uppenbarat sig mera fullständigt i Bibeln. Naturen säger oss att det finns en Gud och något om hans egenskaper. Men Bibeln säger oss vem denne Gud är. Bibeln uppenbarar för oss Guds kärlek och nåd i Kristus Jesus och den frälsning för alla människor som Kristus har förvärvat åt oss. Och vi får därför inte göra upp egna idéer om Gud som hedningarna gör. Om vårt trevande som hedning efter honom har lett till att vi har kommit inom hörhåll för den särskilda uppenbarelsen, så ska vi då lyssna till den. Och när vi får upplysning och undervisning genom den särskilda uppenbarelsen vem egentligen Gud är, så ska vi inte som hedningarna fortsätta att tänka oss honom efter egna spekulationer och idéer. Utan vi ska då dyrka honom och tjäna honom i enlighet med hans ord, i enlighet med den särskilda uppenbarelsen. Gör man inte det, så dyrkar man Gud helt förgäves, helt fåfängt. Matteus 15:9 och Jesaja 29:13, där står det: fåfängt dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Då ska vi gå vidare med att ta fram två punkter om den enda sanne Gudens väsen enligt Bibeln. Vi kommer till en ny rubrik alltså. Den enda sanne Gudens väsen enligt Bibeln. Det är två punkter vi ska ta fram där. Den första punkten, den är följande. Gud är inte bara en idé. Något som bara existerar i människans tanke. Utan Gud är. Gud är. Han säger själv, jag är, jag är. Andra Mosebok 3:14. Eller jag är nämligen, jag är. Hans namn är, jag är. Alltså Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Så betyder det givetvis att det är han som där står, han är vägen. Men han anspelar också på att han är den enda sanne guden genom att säga, jag är. Det är Gud, den enda sanne guden som är vägen, sanningen och livet. Och den enda sanne gud står här framför er. Det innebär det när Jesus gång på gång använder jag är ord. Ni minns när han sa jag är. När han greps i ett seman ändå föll de ner till marken. Han är alltså en realitet, ett personligt väsen. Han är det absoluta väsendet, det högsta väsendet. Hedningarnas avgudar kallas i Bibeln för intigheter. På tyska finns det ett väldigt bra ord, nichts. Intigheter, och i den svenska bibelöversättningen står det någonting annat. Det står bara avgudar, tror jag. Eller någonting, men det hebreiska elilim, det betyder just intigheter. De existerar nämligen inte som verkliga gudar, utan de existerar bara som idéer. De existerar bara i sina dyrkares tankar. Så avgudarna är ju verkliga på det sättet att de dominerar människans tänkande och handlande. Men det är inte någon verklig levande gud som själv kan tala och handla, utan de är stumma och de är intigheter. Den andra punkten vi ska ta fram om Guds väsen, det är att hans väsen består inte av materiell natur. Han är inte synlig och berörbar för våra fysiska sinnen. Gud är en ande, Johannes 4:24. Och ingen människa vet av vad slags andligt väsen Gud består av. Återigen, vi saknar analogier, paralleller. Hans väsen är helt unikt. Och det är ju löjligt och undermåligt intellektuellt när man ställer vissa krav på Gud och säger att han måste vara av den och den karaktären och det väsendet. Han övergår det mänskliga. Han övergår vårt förstånd när det gäller sin natur, sitt väsen. Det enda som Bibeln säger om hans väsen, det är att han är ande. Men Gud är inte ett osynligt livlöst någonting. Inte bara en livsprincip i människor, djur och växter. Som hedningar ibland tänker sig det hela. Han är ett personligt väsen. Han är alltså jag är. Och det var ett personligt väsen som talade till Mose. Ett väsen som skiljer sig från alla skapade ting och krafter. Bibeln säger, i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt. I och genom honom. Kolosserbrevet 1:16. Ni vet att det här har man ju ibland vill att komma ifrån också på inom kristenheten. Det har funnits radikala teologer som till exempel Robinson som just fått fram. Vad är Gud? Jo, Gud, han är urdjupet. Eller han är det innersta i existensen. Eller han är den djupaste och riktigaste principen i tillvaron. Och då sa han, nej, det är alldeles på fel spår. Du resonerar som hedningarna. Guds särskilda uppenbarelse motsäger dig på den punkten. Det är inte alls så. Han är ett personligt väsen. Inte bara ett osynligt och livlöst någonting. Man har också på senare tid, till exempel Ludvig Jönsson, fört fram tanken att Gud är själva relationen mellan människor. Han är själva relationen. Och när man får fram en fin relation med en annan, inom eller utom äktenskapet, eller vad, om det är en annan typ av relation, en sexuell relation, då är det Gud. Då har man Gud där. Och det kan vara så suddigt och komplicerat som man fattar inte vad folk menar och talar om egentligen. Men det är ytterligare ett exempel på hur man låter mänskliga spekulationer och idéer ta över handen och lämnar den särskilda uppenbarelsen, lämnar den säkra och rätta källan om vem Gud är. Gud har inte framgått ur något som fanns före honom, inte heller är hans existens beroende av något annat. Det får man ibland fram och får ibland höra, att han är beroende av oss. Gud har inga händer, händerna har vi. Och så, han är ju beroende, han kan inte göra det och det. Han kan inte heller omvända en människa, läste jag idag hos fromma författare. Om icke människan öppnar sig och gör sig eller så att hans kraft kan få rum. Och då talar man alltså om en människa som enligt Bibeln är andligt död och blind. Hon måste ändå ha så mycket sikt och så mycket liv så att hon kan göra en nödvändig medverkan, annars så kan inte Gud, annars är han maktlös. Bibeln säger om Gud: jag är den första och jag är den sista, och förutom mig finnes ingen Gud. Jesaja 44:6. Och Jesus upprepar samma sak: jag är den första och den sista, A och O, Alfa och Omega, begynnelsen och änden, han som är, han som var och han som skall komma tillbaka igen för att döma levande och döda. Alla andra varelser har sin existens från Gud och i Gud, Apostlagärningarna 17:28. Men Gud, hans existens vilar i honom själv. Fadern har liv i sig själv, säger Jesus. Fadern har liv i sig själv, Johannes 5:26. Ibland talar Bibeln om Gud som om han vore en mänsklig varelse. Och det skulle då motsäga det vi sa förut, att vi har en parallell här i vad vi är. Men när Bibeln talar om Gud och talar om hans arm, hans uträckta arm, eller hans högra hand, eller hans fingrar, Guds finger står det om, eller Guds ansikte, Herren vände sitt ansikte till er och give er frid, och så vidare. När Bibeln använder det språket så är det frågan om ett bildspråk. Det är frågan om vad man kallar för antropomorfismer, efter det grekiska antropos som betyder människa. Från människan hämtar man paralleller, man anpassar språket till vårt begränsade förstånd för att vi ska förstå bättre. För vi kan inte fatta och tänka oss en obegränsad Gud med ett andligt väsen och se detta konkret. Utan för att vi ska kunna tänka om Gud och tala om honom, så måste vi också använda oss av antropomorfismer. Vi talar om hans handlande, då använder vi sådana bilder som hör samman med vad människan brukar när hon handlar. Hennes högra hand, hennes arm. Och när man vill få fram att detta eviga, outgrundliga väsen tar sig an någon människa, förbarmar sig över någon, så tar man också detta hur man vänder sitt ansikte till i nåd och så vidare. Först i himmelen får vi se Gud som han är. I all hans obeskrivliga skönhet, helighet och kärlek. 1 Johannes 3 och 2. Och så ska vi gå in på en ny rubrik, nämligen den enda sanna Gudens egenskaper.